En podcast från Nöjesbladet.
Välkomna till Aftonbladets lilla podd med mig, Marcus Larsson och Kristin Lundell. Mm. Hur är läget, Kristin?
Bra, däremot tycker jag att du låter lite rosslig.
Gör jag? Ja, jo, det är väl novemberförkylningen. Eller så är det bara den vanliga novemberstämningen som drar ner som en våt filt över en. Det här är ju faktiskt en världens sämsta månad.
Ja, det kan det mycket väl vara.
Jag tänkte man måste bara borra sig igenom den.
Men det är alltså en vanlig simpel bonnaförkylning. Det är inga lustigheter varit ute på.
Jag har varit ute på en del lustigheter i helgen.
Vad är det idag? Onsdag?
Ja.
Kanske det som görs
på. Det kanske hänger kvar. Det var trevliga lustigheter.
Det börjar nykta till. Jaha, ja. Vad är det som har hänt?
Första gången i den här poddens historia så är jag faktiskt nykter när vi spelar in. Ja. Det är därför jag låter lite konstig.
Ja, men det är det jag tänker är konstigt. Det är oftast jag som sluddrar, men ja.
Jag lovar dig, inför sista avsnittet för säsongen då ska jag kröka till i alla fall här i poddstudion. Hörde du att
det är förresten inte tillåtet med alkohol på Aftonbladet, men eftersom det sista avsnittet då så kan du ju lika gärna undra.
De kommer inte få veta någonting förrän de lyssnar på avsnittet, då har jag tagit jullov för länge sedan. Du är en liten, alltså det här är ju en podd som handlar om, ja, det handlar lite grann om ganska mycket om dig. Mm. Vi försöker ta reda på
vem jag är.
Är Kristin ond eller bara elak, som jag brukar säga?
Just det, vi har fortfarande inte kommit fram till
Nej.
Det.
Du är lite av en spåtant också.
Orakel.
Ett orakel, ja. Mm. För jag tänkte, förra avsnittet så pratade vi om, tog du upp en viss komiker, en svensk komiker.
Sveriges tråkigaste man.
Du kallade honom Sveriges tråkigaste man. Mm. Robert Gustafsson.
Ja.
Ja. Och han har ju liksom varit, sen det avsnittet sändes och spelades in, så har ju han varit lite i ropet, kan man säga. Mm. Genom ett framträdande på din andra sån här favoritprogram, Skavlan.
Mm. Dock så tror jag att det här avsnittet, Skavlan-avsnittet, om de hade sänts. Alltså jag hade inte sett det.
Absolut, ja. Ja, vi släpade lite grann. Det blev en nyhet när bland annat du och vår kollega Fredrik Wieter och många andra började reagera på vad Robert Gustafsson egentligen sa under sin medverkan på Skavlan. Och jag har lust att hänga kvar där.
Mm, det vill man gärna.
Du skrev om det. Du skrev väldigt roligt om det.
Tycker du? Tack så mycket. Ja.
Ja.
Vad vill du? Vad vill du mig? Vilken av sakerna ska vi hänga oss fast vid?
Jag börjar bli lite förundrad över vissa mäns syn på världen. Jag vill reda ut det här med, vem är den här PK-maffian egentligen? Är det du och jag? Så här är det, för att göra en recap på Robert Gustafsson så ska jag läsa upp det här några citat ur han som han sa när han satt hos Fredrik Skavlan med lite sådär Latcholajban-röst. Mm. Så här, citat. Snart vågar inte en journalist eller en programledare, en konstnär, en skådespelare eller en vanlig person som skriver en insändare. Om det inte tydligt framgår att du bakar ditt eget bröd på morgonen, att du sorterar soporna, att du är med i Greenpeace, att du är feminist, att du älskar barn, springer Stockholm Marathon och går i Pride-festivalen, då är du en dålig människa. Så börjar. Mm. Om du inte uppfyller de här kraven blir du uthängd på sociala medier. Du måste be om ursäkt och krypa till korset. Han jämförde det med alltså, hela läget för sådana som honom med så här, senator Joseph McCarthy's era i USA. Alltså, han är här ökända kommunistjägaren. Och sen så avslutar med det börjar tendera till att bli ungefär som man jagade kommunister i USA på 50-talet. Det är därför jag menar fascism, PK-fascism, födde han där.
Ja, alltså det här är ju det roligaste Robert Gustafsson har gjort under hela sin karriär, tycker jag.
Ja, eller hur?
Där tyckte jag ändå var peak. Det måste man ge honom, att han roligare än så här har han ju faktiskt inte varit.
Nej, inte på länge.
Det här tyckte jag var toppklass.
Men alltså, vad är det för fel på honom?
Jag vet inte, men det är ju så här, jag har ju gett upp allting nu för tiden.
Okay.
Därför att, du vet, det går ju inte att vinna mot patriarkatet, så kan man lika gärna ha lite roligt under tiden. Och nu var det ju jätteroligt. då. Problemet är ju bara det här med att ett gott skratt ju sägs förlänga livet.
Mm.
Och det blir ett problem för kvinnor med kvinnopension. För då liksom, ju längre livet blir, desto liksom jävligare kommer det ju bli på slutet.
Ja.
Ekonomiskt. Så att det är inte alltid man vinner på skatt åt detta. Men jag tycker det är fantastiskt. Ja, det finns många favoritingångar under...
Men om vi håller oss till exempel PK-fascism.
Ja, kan jag få ändå... Vi kommer, kan inte få säga mitt roligaste ändå.
Mm.
Källsorteringen.
Ja, just det.
Sopsorteringen. Det är det som är troligt, att en vuxen man är så kränkt av att han ska sopsortera.
Alltså, ja.
Jag fattar, det är det jag förstår inte. Jag förstår mig inte på vuxna som inte källsorterar. Det är väl ingen som vill källsortera. Man gör det bara.
Det är en naturlig del av vardagen.
Ja.
På något sätt. Och man kan ju dra en parallell till varför man källsorterar. Det är ju för att göra liksom världen lite mer dräglig att leva i, eller lite mer miljövänlig att leva i.
Eller?
Det är ju ingenting, det är inget som man gör så här för sig själv eller för att man tycker det är roligt.
För man njuter av det liksom. Nej.
Men det är ju så naturligt, det är ju som att, det är som att diska. Alltså,
det är... Men det är liksom den där generationen och det könet, det vill säga det manliga könet, de verkar liksom tro att de gör allting, eller att de ska göra allting för sitt eget höga nöjes skull.
Förmodligen för att de har levt hela sina liv och fått leva om och göra allting för sitt höga nöjes skull.
Exakt.
Men vad är de bli kränkt av? Alltså, vad är de rädd för, tror du? För det här är ett ämne du har skrivit om många gånger.
Ja. Nej, men är det inte det att de tycker att de blir åtsagda, pålagda?
Vi har så här, om man följer med så här, samhällsdebatten, så finns det ett populärt ord som heter åsiktskorridor, och att den har blivit smalare. Men du var också inne på en intressant sak i din krönika som jag håller med om. Det är ju att det Robert Gustafsson upplever som att det blir ett mindre och mindre rum för att uttrycka precis det man säger utan censur. Jag tycker det är precis tvärtom.
Men
folk säger ju vad fan som helst helt plötsligt. Det är ju helt plötsligt tillåtet att säga ta med fan vad som helst. Om flyktingar, om homosexuella, om feminister, om bla bla.
Men det är ju bara för att för första gången i typ mänsklighetens historia, nu överdriver jag lite, så blir sådana som han är motsagda.
Mm.
För att andra röster ges utrymme. Och det är ju därför som han plötsligt upptäcker att hans utrymme och liksom deklarera vad som är sant plötsligt blir, det är inte det enda.
Samtidigt så, det enda resultatet han gör när han säger det här ganska ignoranta och världsfrånvända citaten och lockar till garv i den här talkshowen som heter Skavlan, det är ju att han blir hyllad av sådana härliga sajter som Avpixlat och Fria Tider.
Och, har de blivit det?
Ja, men det, ja, absolut. Det är där går ju liksom mobben igång och liksom så här, tycker att med det här, tycker att äntligen någon som säger som de ska. Det dröjde liksom, jag retweetade dig och Fredrik Virtanen i måndags, och då dröjde det en sekund tills jag hade en av de här männen i mitt flöde som bara sa att ja, det är typiskt när en kändis för en gångs skull säger som det är, så börjar vänstern gråta och suga kuk eller någonting. Jag vet inte. Ja, men det är där som vi är utsatt för
hela det. Jag tror inte jag fick ta del av den där tweeten, för att det var en mycket olady like-formulering.
Ja, nej, men sånt där som... Men det...
frågan är ju, är Robert Gustafsson den nya Ulf Brunnberg?
Ulf Brunnberg tycker säkert att Robert Gustafsson gör en kulturgärning nu, kan jag säga.
Men de blir ju nästan lite, om man, nu säger du att Robert blev lite hjälte.
Jag tycker att
han blir pajas, alltså, för att just att han blir en sån, den nya Ulf Brunnberg.
Jo, hos vissa blir han ju det, men jag vet inte, jag tror han uttrycker någonting som ligger och gror ganska stort och utbrett i landet, inte hur stort, jag vet inte hur stort och utbrett det är, men han luftar nog en åsikt som många har. Så,
det är jättekonstigt, framförallt också med alla så här näthatsdebatter.
Ja.
Alltså, folk säger ju precis vad de vill hela tiden.
Ja, men det är det jag menar. Och sen är det här, värdet av ord idag är ju så, det är så fruktansvärt konstigt att man kan förvränga en massa allvarliga ord till någonting lustigt utan att tänka på det innebär. Det är inne på det här PK-fascism.
Ja, just det.
Men PK-fascism, alltså fascism är ju en politisk ideologi som uppstod i Italien.
Mm.
den Benito Mussolini var den mest kända ledaren, så där den startade ett parti. 1921 så befästes väl den fascismen på riktigt som en ledande eller som en politisk kraft. Och den är ju så här, den är nationell, den är manchovistisk, den är liksom den fascismen i Benito Mussolinis form, eller all fascism, tycker ju våld, alltså att ändamålen helga medlen. Mm. Den är antiintellektuell.
Håller du på att märka ord nu?
Nej, men alltså Sven, den är
nej. Inte ens kunna använda uttrycket fascism.
Jo, nej, men jag kommer till det. Det är roligt, ja. För det är ju ändå liksom, jag vet, jag tycker inte man ska slänga sig med massa sådana här saker. I så fall så ska ju PK-fascismen, då ska den ju vara, hur många går och sortera äggkartonger och står och hejlar vid sopsorteringen? Eller känner sig en starkare nationell identitet eller vill gå ut och liksom slå ner oliktänkande som inte sopsorterar? Då hade man ju kanske varit någon sorts av fascist. Så. Mm. Men det här är ju bara, det är bara ett ord han slänger ur sig.
Mm. Jag tycker att politiskt korrekt är ett väldigt vackert ord.
Ja, det tycker jag också. Och det finns ju ingen politiskt korrekt rörelse. Det är ju snarare så att folk idag inte kan säga vad de tycker och tänker. Det ingår ju i ett demokratiskt samhälle. Liksom. Och det som Robert Gustafsson uttrycker, det tycker jag att man ska någonstans... Det är omodernt. Jag tycker vi har kommit vidare från det.
Man kanske inte kan lasta honom för att han är jättemodern. Att han,
du menar det?
Att han visar vad tiden är på. Eller så är det han gör.
Ja, i mina mörka stunder.
Men frågan är ju hur länge, alltså hans synsätt och liksom de här vita männens synsätt, hur länge kommer det finnas?
Jag vet inte, för han, alltså han är ju någonstans, han beter ju sig som du skrev som en stor jättebebis. Mm. Och till skillnad från många andra bebisar i världen, så kan han trycka in en napp i munnen som består av miljoners miljoners kronor om han mår dåligt. Mm. Så jag förstår inte riktigt vad han har. Han har ju redan vunnit. Jag förstår inte folk som kallas självklart förnuft för PK-fascism. Jag gör inte det. För världen skulle må bättre om den var mer PK.
Ja, men gud, jag vet.
Jag älskar PK.
Och jag fattar liksom inte heller nu när det är sån klimatkris.
Nej.
Hur kan man sitta och klaga? Alltså, det är verkligen, den stora frågan är ju, är Robert Gustafsson ett barn?
ja,
det är den frågan jag skulle vilja svara på.
Ja.
Är Robert Gustafsson ett barn?
Jag misstänker det.
Det är liksom
han är ett väldigt rikt barn. Han är ett barn. Det är kanske det värsta som finns.
Nu ska man inte använda
åring med pengar.
Nu ska man inte använda ordet efterblivet.
Det ska du inte göra.
Och reagera på det sättet när man är en vuxen man. Nej, det är inte. Någonting. Ja, är han 5 år?
Ja, förmodligen. Mm. Vi ska lämna det om
kanske
Robert.
Borde nästa gång kanske han, istället för Skavlan, så kanske han, den där Niklas, reporter Niklas, borde intervjua honom. Han som alltid pratar med barn. Han är väldigt bra på att prata med barn.
Ja, han är utmärkt på att prata med barn. Jag tycker de borde byta plats överhuvudtaget, Skavlan och reporter Niklas, eftersom Skavlan är inte så bra på följdfrågor ibland, som man kanske borde vara. Vad är det med Skavlan? Varför är han så populär?
Jag vet inte.
Du har ju ändå varit envig med honom.
Ja, men jag vet inte vad ordet envig betyder.
Förlåt att jag använder gammal, men det är typ en duell. Du har varit i schism.
Okej, måste sluta prata lästedianska. Ja. Ja, men jag vet, sen så åkte jag ju åt lunch med honom i Oslo.
Ja,
det var jättetrevligt.
Ja, det är klart det var.
Man blir väldigt förvånad när man får ett sms som undertecknas Fredrik. Han är ju Skavlan.
Ja, men fan är Fredrik? Jag känner många Fredrik.
Liksom. Jag vet, men under den här lunchen så envisades jag ju med helt enkelt säga med Skavlan. Så du får kanske säga mig, du vet att du heter Fredrik.
Vilket sympatiskt intryck du måste ha. Nästa vecka, 11 november, så är Gils veranda tillbaka.
Mm.
Yes, det är andra säsongen av Gils veranda. Det är enligt mig enda riktigt anständiga, stora, breda programmet om musik i en stor kanal.
Ja, och nu ska jag säga vad som jag tycker är absolut tråkigt som finns. Det är att prata om musik. kanske jag borde sagt innan jag började göra podd med dig.
Men det kanske borde sagt det innan du började recensera musik.
Jag kanske borde sagt det för 15 år sedan, jag vet inte. Men det var ingen som ställde frågan. Nej, men det tog alltså, förlåt, det finns inget som är så trist som att höra artister prata om sin musik. Eller ännu värre, höra artister prata med andra artister om sin musik.
Ja, men nu.
Två artister sitter och pratar om sitt skapande. Det är ju som när skådespelare blir ombedd att berätta om sina rollfigurer. Det här är ju den tråkigaste frågan man kan behöva utsättas för som liksom åskådare eller läsare. Du spelar Anastasius Rotta i den här filmen. Vem är han? Man bara, vem bryr sig? Skådisar som ska berätta om sina roller.
Ja, men nu får du ju... Okej,
okay. Okay, nu ska jag säga den tråkigaste musikfrågan. Och den har jag säkert ställt själv. Inte de senaste 12 åren i alla fall. Men kanske de första 3 åren. För man trodde att det var den frågan som skulle ställas till en musiker. Vet du vilken det är?
Nej.
Du kan inte tänka dig den tråkigaste musikfrågan. Som när man som läsare läser den. Eller när man lyssnar på frågan och bara är så här. Okej, okay, jag hopp. Det här, nu kommer frågan.
Ja.
Skriver du text eller musik först?
Jaha, du tar den, men det är ju en klyscha.
Vem bryr sig?
Men det är väl ingen som ställer. Det är väl ingen som ställer den och mer.
Jo, eller numera vet jag inte, för att det är en ny generation liksom.
Ja.
Men det är ju en klassisk. Det är ju motsvarigheten till när en
skådespelare. Du är tillbaka på 1800-talet.
Nej, till, motsvarigheten till när en skådespelare får frågan. Vem är egentligen Julia
Duvenius
Lindström liksom.
Nej, men det finns väl ingen som är med i Rockjournalistförbundet idag som ställer den frågan.
Nej, men kanske som de som aspirerar på att komma med i Rockjournalistförbundet. För jag tror att det här är en sån fråga som man, när man börjar, kanske tror att det är en fråga,
men
som
måste
ställas.
Men som jag förstår rätt, så tycker du Gilles Varandra ett skitprogram.
Nej, det gör jag inte. För vet du varför? För att du säger att den handlar om musik.
Den handlar inte bara om musik.
Nej.
Den handlar ju faktiskt, det
är vad
jag menar
politik,
är att
samhälle,
ja, den visar ju lite grann var musiken kommer ifrån och varför den låter som den gör. Så.
Precis.
Så att, och att det handlar inte bara om att sitta på ett rum och plinka och komma på något ur tomma luften. Utan,
nej, för att jag tycker alltid att det är tråkigt. För jag ser det här på SVT Play, så att jag spolar ju alltid musiknumren. Om det inte är något så här speciellt. Liksom, men typ så här att Jill och gästen får feeling, kör ett nummer. Okej, okay, spola. Och så tycker jag att det andra är intressant.
Okej, okay. Så du har ändå viss behållning av den.
Absolut.
Jag tycker att det är liksom det enda programmet på länge som verkligen tar musik på allvar. Jag tycker det är intressant hela tiden.
Men ska musik tas på allvar? Nu är jag citationstecken.
Men du får inte förväxla allvar med ounderhållande eller liksom tråkigt sätt. Men det tycker jag inte den blir. Eller Gilles Varandra blir ju inte det.
Nej, men det är för att det är så mycket annat som...
Ja, exakt. Och sen tycker jag också att vad Gilles Varandra gjort första säsongen som Agnes Lo Åkerlind var producent för, nu är hon inte med, men det är ju att de inte har de här... Visst, de har Jill Jonsson. Hon är ju murbräckan in i folkligheten, kan man väl säga. Det är något som folk känner igen, som inte så, kanske kan country så mycket. Men de skrapar ju inte bara på ytan. De lyfter ju fram ganska så här, ja, men ibland obskyra artister. I år ska ju liksom Dave Rawlings och Gillian Welch vara med, vilket gläder mig oerhört mycket. I två
program. Det var ju lustigt att de tog amerikaner.
Ja, de är väl med som kommentatorer. De har ju amerikanska journalister och låtskrivare och artister som sitter och pratar.
Ja, de ska inte vara med.
Nej, de är gäster på det sättet att de kommenterar.
Jaha,
och berättar om country.
Jaha,
nej, gästerna är ju Zeina Bosi, Annika Norlin, Joel Alme, Adam Baptiste, Jerry Williams och Veronica Maggio.
Ja, det var det jag blev förvånad över.
Ja, nej, men de är med som så här, kommenterar och utvecklar och sånt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
det var någonting jag skulle säga som jag glömde bort.
Kristin, vad tycker du om country egentligen?
Nej, men jag kan gilla country. Men jag gillar ju liksom... Jag gillar ju lite klyschig country. För att man köper, det är ju hela det romantiska paketet man köper. Mm. Med liksom en hatt och en sko och en häst liksom. Nej, men det är ju det. Det är ju underbart liksom.
Den klassiska havrepoppen helt enkelt.
Nej, men det är ju något särskilt med att åka liksom någonstans i mellanvästern och lyssna på countrykanalen.
Mm.
Det är ju liksom, och då när man är där och då så blir ju låtarna bra. Sen skulle man inte kunna lyssna på dem här, för då inser man ju att...
Det går alldeles utmärkt skulle jag säga.
Inte all typ av musik.
Jo. Men du har ju ändå varit, du har intervjuat, du har gjort någonting på Isveranda.
Jag just det, intervjuade Jill igår.
Hur gick det?
Hon är väldigt proffsig.
Det är, man skulle säga att hon är amerikansk proffsig.
Hon är amerikansk proffsig, ja. Gud ja, hon skyr... politik som...
Ja, det vill hon inte prata
nej,
om.
Nej. Hon är...
Vad jobbigt eftersom programmet ändå gräver i ganska delikata frågor ibland.
Ja. Men du har sett det första med Zeinab och Sey.
Jag har sett det första avsnittet som sänds nästa onsdag, ja.
Ja. Mm. Jag har ju sett också det andra med Joel Almé.
När de åker till ett fängelse och sjunger.
Alltså, jag kan säga så här. Jo, jag har inte sett alla avsnitt av Gills veranda. Och först av allt, Christian Gidlund avsnittet, det är ju liksom ett helt, det står ju för sig.
Christian Gidlund som gick bort i cancer.
Ja, alltså det avsnittet går ju inte att jämföra med något annat.
Nej, det håller
men
jag med
om. Joel Almé avsnittet som är nummer två, det vill säga om två veckor, det kan vara det bästa i Gills verandas historia.
Är det sant?
Det är helt fantastiskt.
Wow.
Man bara älskar Joel Almé liksom. För att han är så... Han är så här ödmjuk.
Mm.
Vilket är ett helt egentligen tomt ord att säga att en artist är ödmjuk. Jaha. Men det... Alltså jag tror att man alltid ska ha med göteborgare i såna här program. För att göteborgare, de liksom befinner sig i något så naturligt underläge.
Det
som
stämmer.
De ser sig ofta i ett underläge gentemot liksom Stockholm, att de är andra stan och sådär. Så att det finns något så här väldigt vackert i det. Att en göteborgare...
Det blir väldigt sympatiskt är ett bra ord. Kanske.
De liksom... De kräver ingenting. Och så det blir väldigt fint. Och det här avsnittet då när han...
Du gillar helt enkelt män som inte kräver någonting.
Ja.
Usch.
Nej, men det är ju något annat med sådana som tycker att de är värda någonting. Eller de ska ha någonting. Och typ en Robert Gustafsson. Tänk dig Robert Gustafsson och Gils Veranda.
Nej, helst. Nej, han kan väl men hålla sig borta därifrån.
Så det är liksom väldigt fint. Så här, Joel Almé, det är första gången som han är i USA. Och han landar och han uppträder i det här fängelset. Mm. Och... men det är en...
Sjunger Rainbow Road.
Ja.
Den obskyr, lite mer obskyra, fantastiska låten som borde ha en större spridning än vad den har fått.
Ja, och det kommer nog få faktiskt efter det här. För att det är så att man, det hela det avsnittet, det är som att ta på sig en kostym av gåshud. Att det är...
Det var en bra formulerat av dig.
Tack så mycket. Och jag blir nästan aldrig berörd när jag kollar på tv. Många koketterar ju med att de gråter hela tiden när de kollar på tv. Och den versionen, jag grät. Alltså det är väldigt fint att gråta idag.
Ja, och man ska göra det så mycket bättre minst två gånger per avsnitt.
Ja, alltså folk bara bölar rätt ut av inga anledningar. Ja. Men till och med jag som aldrig någonsin nästan blir berörd om det inte är något som handlar om typ djur eller så på tv. Blev alldeles gåshudig.
Men... Ja, det låter, ja, jag måste se det avsnittet.
Ja, det
du får skicka över en förhandslänk helt enkelt.
Ja, nej, men så att det...
Jag älskar Joel Almé också. Det roliga med Joel Almé är ju att han börjar ju bli lite en underdog. Han är ju en underdog även i sin karriär, men han börjar ju få en större och större publik. Han är en sån där som smyger under radarn upp. Så.
Men det är ju nog tack vare hans svenska skiva som ju är helt fantastisk.
Ja,
det var ju när han bytte från engelskan till svenskan så blev...
Så hände det någonting, ja. Mm. Ja, men det är ju oftast det. Men det som var bra ja, vad glad jag blir. Mm. Men det som också jag tänker på Gils Veranda är, till skillnad från många andra, till exempel Så mycket bättre. Man, de får ju dit artister som inte skulle synas i Så mycket bättre till exempel. Jag menar Veronica Maggio skulle väl aldrig sätta sig där än.
Vet du vad de ska göra? De måste lura dem med en liten god utlandsresa.
Nej, men jag tror att det har att göra med att programmet har en status och att den tar det de gör på allvar. Och, naturligtvis är det resan där, men jag menar, vadå? Jerry Williams, Veronica Maggio och Joel Alme i samma program. Mm.
Men där undrar man ju också, det här har jag tänkt förut apropå På spåret, som ju bara har supersmala artister numera.
Mycket bra initiativ.
Jo, men man undrar ju, de här som förut alltid blev inringda till SVT, sitter de och är alldeles förtvivlade nu? Jag tänker nu...
Ja, nu är det inte bara supersmala artister, men det är väl inte bara.
En sån som Sonja Aldén exempelvis, ja. Emilia, det var ju vissa artister som bara hade haft en enda hit som ändå liksom dök upp på de här liksom programmen. De får inte vara med längre.
Men ja, men det finns väl en tanke med det. Jag tror inte vissa artister vill vara med i andra. Jag menar vadå, du kollar ju inte på Så mycket bättre. Jag följer den slaviskt eftersom jag skriver om den. Och det är ju något helt annat än Gils Veranda. Alltså Gils Veranda lär man ju sig någonting av. Jag skulle tycka att Så mycket bättre var mycket bättre om de verkligen fick prata om det de gjorde. Du hatar ju det när man pratar om sitt yrke. Men jag tror att det kan bli personliga samtal som säger mer om personerna än det här nedklippta. Då hade jag ångest och då var det den svåraste tiden i mitt liv. Och så får man inte veta så mycket. Eller?
Jo, och, men det är väldigt mycket...
Du somnade nu.
Ja, det gjorde jag. Men det är också väldigt mycket musik är Så mycket bättre. Och inte alltid nödvändigtvis intressant musik. Att sen, det...
sen tycker jag faktiskt Sinabos... avsnittet i Gils Veranda som är det första, hon är ju väldigt nervös när hon ska uppträda i en baptistkyrka, va?
Just det, ja.
Tacka fan för det. Hon är ju en av de så här bästa rösterna som har kommit fram i Sverige på många år, tycker jag. Men där hon står i den där kyrkan så blir det så tydligt att det finns, alltså i den där församlingen så finns det nog 50 röster som sjunger henne av banan och hon vet om det. Den versionen hon gör, och de gör Oh Happy Day kan vi väl avslöja. Men alltså när kören kommer in så blir man ju bara så här, ja men gå och bada.
Ja, nej men det var, skulle vara kul att få vara i en sån kyrka någon gång.
Ja, absolut. Jag har aldrig varit det.
Men
Gils Veranda, det kommer man för det slaviskt. Jag tror att det kommer bli lika populär som förra gången. De kommer inte ha någon sån där Dog Seger Askungesaga att hänga upp det på.
Ja, kanske. Jag vet inte. Jo, men det kommer det väl bli.
Ja, men du vet, Jerry Williams kommer in, då är det klart. Du.
Han är rolig.
Jerry Williams, ja. Han är en av de roliga gamla männen som finns.
Ja, han är faktiskt jätterolig.
Ja. För att inte vara så pekofascistiska så har jag ett moment här som ja, eftersom vi, jag antar att vi ingår i den, att vi är pekofascister eftersom vi sopsorterar bägge två och bor i Stockholm och jobbar som journalister. Det är ju aldrig populärt these days. Det börjar ju lacka mot jul.
Just det.
Och jag tänkte vi, för omväxlings skull ska jag prata om några män.
Tur.
som kommer släppa det här som allt mindre. Jag vet inte om hur mycket det säljs längre, men det kommer ju så här stora boxar som man ska förmodligen köpa till någon familjemedlem.
Får man önska att det är något med Malla Ronander?
Nej, det är inte Malla Ronander. Jag har faktiskt bara varit ut tre för att det blir liksom för mycket. Men jag tänkte att du skulle få liksom, utifrån vad jag läser, vilka det är och vad den innehåller, så får du liksom sätta lite sånt där Lundells betyg på det. Vad du tycker, utan att ens ha hört det. För jag menar, de här artisterna har du ju koll på. Ja. Det kommer en box den 4 december som heter Hemåt genom Rift Valley 1975-2015 under titel Allt och lite till. Den har vi pratat om redan en gång. Men det är alltså Ulf Lundells box på 68 CD-skivor.
Just det.
Ja, vi ska gå igenom det. Det är alltså samtliga utgivna inspelningar, alla 33 originalskivorna inklusive bok-CD:n En öppen vinter. Många av den dubblar, några är live-inspelningar. De reguljära skivorna ligger förpackade som vinyl replicas, det vill säga i små LP-liknande CD-omslag. Mm-hmm. Ja, det finns en slipcase-box med samtliga singlar, A-sidor, B-sidor och samlingsalbumspår. Det finns outtakes, alternativa versioner, utvalda demos. Och det finns en demo de har hittat sedan 1974 med 24 tidigare outgivna inspelningar. Mm-hmm. Demon har legat bortglömd i över 40 år hemma hos arrangören och gitarristen på varje månad, Finn Sjöberg.
Va?
Ja. Och så en 80-sidig bok med nyskriven text av Ulf.
Nej men.
Ja men du vet.
80-sidig?
Ja. Ja. Vad känner du när jag läser upp den här?
Jag känner att det är en stark fyra.
Det är en stark fyra. Utan ens att lyssna på det så är det en stark fyra. Motivera.
Ett, det är matigt. För det är det som till exempel med Håkan Hellström-boxen som kom. Ja. Eller boxen, det var ju... Ja.
Det
var en box.
Det var en box med några stencilerade blad.
Exakt så. Och sen lite bilder från... Ja.
Men här har de gjort en helt annan
insats. Här har man gjort det. Man undrar ju lite vad prislappen på den här kommer ligga på.
Ja, jag tror den kommer ligga ganska beskedligt eftersom det är CD-skivor. Och det är drygt 2000 kronor tror jag den kommer kosta. 2-4.
För så mycket musik?
Ja.
Det är, vad var det, 68 timmar? 72 timmar?
68 CD. Det är ju mer, många av de skivorna är längre än en timme kan jag säga.
Okej, så man kan tänka att det är åtminstone 4 trevliga dygn som man har framför sig.
Ja.
Läsa boken. 5 trevliga dygn. Var det något kort man kan titta på också?
Säkert.
Det här är ju, med tanke på hur tråkig julen kan vara. Du vet, det är bara Svensson, repriser och
Ulf Lundell-box.
Det kan nog, det är en stark fyra på den här.
Ja, bra.
Mycket stark fyra.
En annan herre som vi känner till är Bob Dylan. Han kommer med boxen The Cutting Edge 1965-1966. Släpps i dagarna. The Bootleg Series volym 12, deluxe-versionen har 6 CD-skivor. Mm. Och varav en av CD-skivorna innehåller 20 olika tagningar av Like a Rolling Stone.
Alltså jag tror inte jag kan sätta mig en 3+.
3+ ändå? Ja. Du ser fram emot de här 20 versionerna av Like a Rolling Stone. Alltså, vem riktar sig det här till?
Och det är en väldigt smal
Fredrik Wikingsson möjligtvis.
Ja, 65-66.
Det är ändå ganska nyckelår i hans karriär kan man väl säga.
Ska jag höja till en femma?
Nej men sluta! Jag blev aldrig sätta femma.
Ja men jag blev lite, nu blev jag lite uppspelt.
Du måste spara femman till nästa, va? Ja,
blev jag blev lite uppspelt nu att det ändå är 20 olika versioner av en låt som inte är hans bästa.
Ja.
Men visst, alltså det är ju konstigt kanske att han väljer en sån bred låt. Man tänker att han borde ju åtminstone välja en sån riktig smalis och ha 20.
Det här är väl något sådär kommersiellt tänk kanske, att de tar en av hans mest kända låtar.
Oh, du tycker att det här var kommersiellt tänk? Vet du något, är det inget extra?
Ja,
alltså inget kul, någon t-shirt eller någon...
Jag har inte riktigt koll på.
Jag tror inte att han är en sån som...
Nej.
Han jobbar inte enligt tema extra kul.
Jag tror inte han är så inblandad i det överhuvudtaget.
Nej. Nej, men det får bli... Jag tänker det är från 5-3 igen.
5-3, ja. Okej, då tar vi den riktiga Kahuna-början här.
Är
då.
Är det Malla Rosander? Vet han? Ronander? Jag har besatt av Malla Rosander.
Ja, vi återkommer till Malla Rosander. Bruce Springsteen, The Ties That Bind.
Mm.
Alltså The River, den så kallade The River-boxen. 4 CD, 2 DVD, 2 Blu-ray. Eller vilket format man har. 4 CD, 4 CD plus 2 Blu-ray. Och det ingår hela det masterade albumet, en massa outgivet material och så en inkomplett men ändå filmad konsert från 1980.
1980 säger det alltså.
Det här är ju då liksom ett av hans bästa år. Alltså, nu.
Trea.
Är du säker trea. På det? Fem? Fem?
Nej, trea. Däremot är
jag sätter fem på förhand där.
Hus till salu.
Okej.
Hade de lagt med det, då hade det varit en femma.
Ja.
Men hans hus är till salu.
Men du blir liksom inte
Nej, det är inte hans hus. Det var huset där han skrev en berömd skiva som jag inte ens kommer ihåg vilken.
Hörru, tokfrans.
Där på Jersey Shore.
Du har liksom inte gått och längtat efter den här riverboxen som vi andra.
Nej, gud nej.
Det är ju några av hans bästa och mest kreativa år.
Men du har väl säkert de skivorna redan?
Ja, men det finns ju material som ingen har hört där tidigare. Någon enstaka låt ingen har hört. Det finns väl på YouTube det mesta, men det kommer ju bra ljud.
Då skrämmer de till.
Nej, vet du vad jag vill lyssna på? Vadå, är det en konsert? När han var som bäst liveartist finns det en filmmaterial.
Ska du sitta och titta på filmen nu, vuxna människan?
Ja, men en konsert med Bruce Springsteen 1980. Hallå? Är det någon hemma nu? Knack, knack. Det är tomt. Eller vadå? Ja. Du har lämnat kroppen.
Jag har lämnat kroppen.
Du är på Pluto.
Blu-ray under.
Ja, men det skiter Blu-ray.
Okej,
okay,
formatet
är
för... var inte det viktiga. Kan man få den på minidisk, tror du?
Du kan få den på laserdisken.
Nej, inte jätte. Och det är inget mer kul. Någon kul.
Men hur kan det bli mer kul?
Ja, jag tycker...
Att det skulle vara ett hus med i den.
Nej, men han kanske kunde lägga med en tröja eller något sånt.
Jag släpper det här.
Ja.
Jag får prata med någon annan om min Bruce Springsteen fanatism. Du, jag vill också höra lite grann, eftersom du är lite av expert på ämnet, unga artister som Justin Bieber.
Mm.
Eftersom du har varit ett fan som har gillat
jag
liknande.
Jag är ju äldste.
Ja, du är ju någon sorts professor i det här. Du är patriark.
Också orakel, ja.
Patriark och
när
orakel.
När jag säger att någon ska sparkas ur ett band, då sparkas de.
Ja, ja, precis.
Som One Direction.
Vad ska man göra med Justin Bieber då, som verkar liksom på scen? Han lämnar alltså scenen i Oslo.
Mm.
Det här blev ju då en världsnyhet. Viral blev den. När han skulle göra en låt som heter Boyfriend. Och... vatten spills på scen, han hämtar en handduk och så börjar fansen slita i handduken. Mm. Han skriker att sluta, sluta, gör inte det här. Och de vägrar för att de älskar hans handduk. Och så går han av scenen. Han avbryter skiten.
Och igår så tror jag han skällde ut några i Spanien för att de inte klappar i takt.
Nej. Har han blivit Axl Rose?
Nej, gud nej. Det går inte ens. Bieber har nu gjort ett stort misstag. Han har bitit en hand som föder honom.
Ja.
Och detta var också mycket tråkigt för att det var, jag vet att det var ett gäng från Veckorevyn som hade vunnit en meet and greet-tävling och åkat till Oslo och träffa honom. Den blev inställd på grund av att han väl skrek I'm not doing this eller faktiskt shit eller någonting.
Ja.
Sen stormade av.
Ja.
Vilken douche han verkar vara.
Ja, jag håller med.
Men jag fattar, han är väl säkert också trött på våra flickidol. Han är ju, han beter sig ju som en röv mot sina fans för att han tycker att han är värd någonting bättre. Han anser sig kanske till och med vara en konstnär.
Oj, ja, då är han ute på fallet. Han håller på att bli Karl-Ove Knausgård.
Kanske inte den bästa jämförelsen, men ja, det skulle kunna säga. Är han teenpoppens Karl-Ove? Men alltså...
Men du blir lite upprörd av det här.
Nej, men jag tycker att han är så töntig.
Ja.
Det är ju väldigt töntigt. Och nu ska man i och för sig inte säga. För han är ju...
Det verkar ju vara väldigt tråkigt att vara flickidol i hans ålder också. Gud, vad trist det hade varit.
Du hade önskat dig ett sånt liv.
Ja, jag kan tänka mig att jag hade klarat av det bättre än honom.
Det är intressant att han faktiskt torkade upp sitt eget vatten. Hade han ingen annan som kunde torka upp vattnet?
Du menar, ja... Ja, varför ska han torka upp sitt eget vatten? Då är det ingen som hade slitit i den där halsduken. Handduken.
Men alltså, det är ju samtidigt lustigt att han har ju blivit populär hos folk som annars inte skulle gilla en sån som han. Det vill säga folk runt 35. Alltså nu med senaste singlarna.
Ja.
Så att det är kanske så att han märker att han kan få en annan publik.
Men kommer det någonsin lyckas?
Inte.
Alltså det är jättesvårt att växa upp från det där.
Ja.
Eller är det möjligtvis att han har den talangen att bli någon sorts Justin Timberlake, men är inte, det känns som att han är lite sånt där vandrande sammanbrott på två ben.
Ja, jag minns när jag såg honom i Globen, var han inte väldigt försenad då? Såg du också honom?
Nej, jag har sett honom det har jag gjort. Jag har sett honom i Globen, jag har sett honom i Köpenhamn. Ganska bra var det, tyckte jag.
Försenad.
Ja, visst.
Han var tatuera sig istället. Ja,
ja.
Nej, men han är väl lite töntig bara. Det är därför man gillar dem i One Direction. För att de ändå är gulliga.
Ja, det kanske de är.
Och de är gulliga, de vinkar till fansen, de är mysiga. till skillnad från den här duschen. Jag gillar en foglig man.
Du gillar fogliga män. Men du brukar ju annars gilla musik där folk inte är så fogliga. Det är inte så att Morrissey går och vinkar och alla dina indieband liksom.
Nej, men det beror på vad man har för publik.
Okej.
Okay. Man får liksom
du är inte... lite inne på att ta publikens alla de här banden, så tar du publikens.
Man får inte, om man är flickidol får man ju inte vara elak mot sina fans.
Nej, okej. Okay. Nej.
Då man ska passa sig.
Ja, ja. Han kan dra åt fanders helt enkelt. Du, en sak till som jag måste ta upp också, som har musik att göra, det är ju, som vi pratade om förra gången, men som jag är lite häpen över, det är ju Adele.
Just det.
Jag ska bara läsa.
Du, jag jämförde dig med en hockeymorsa från Wyoming.
Precis, ja. Ja, tack. Det var det finaste någon någonsin har kallat mig. Du, Hello släpptes förra veckan. Det blev i USA, jag har bara siffror för USA, den mest nedladdade låten i USA just nu, eller i modern tid, 1,1 miljoner gånger. 1,1 miljoner gånger i en tid där man inte, alltså det är fysiska downloads.
Det är, alltså man, det är något man köper
singeln. Sen om vi går över på stream eller videon har visats 200 miljoner gånger på en vecka. Alltså den videon till Hello visades 27,27 miljoner gånger på ett dygn.
27,27?
Ja, 27,7 då. Ja. Märk inte ord. Och slog då liksom Taylor Swifts förra rekord på, ja, 20, någonting med Bad Blood. Adels skiva 25 eller 25 släpps 20 november. Vad är grejen med det här? Alltså, ja,
men jag vet att, inte.
Nog för att hon är stor, men det här är ju...
Nej, men jag tycker hon är jättetråkig, jag förstår ingenting.
Alltså, jag blir bara så här, oh my god, vad konstigt.
Jag säger som jag sa då, en lite roligare Dido.
Nej, men det är du som får recensera här, det hör jag det.
Nej, men jag förstår ingenting. Att folk har en sån osläckbar törst efter denna.
Ja, men alltså hon måste ju vara störst. Det här är det Beyoncé och Taylor Swift möjligtvis då
liksom. Ja, men det kanske också så här Lex Ed Sheeran som man, vissa kanske förstår och vissa inte förstår.
Men inte för att ska det bli en vit än igen. En vit artist.
En vit rackare.
Det här kan ju vara ett tecken på att vi lever i en ny konservativ tid.
Ja, oh, och det gör vi ju sannolikt.
Ja.
Nej, jag vet ingenting.
Ja, jag är bara fascinerad. Jag sitter men här och är förundrad över den här lavin.
Jag tycker att hon är
lite
själlös. Alltså, man vet ju inte vad hon står för.
Det intressanta var ju att Rick Rubin, när han fick höra nya skivan, producenten Rick Rubin, skickade tillbaka henne och sa att man hör inte dig här, det är för opersonligt.
Nej. Är det han som har gjort hela den?
Nej, han var rådgivare och sen så fick hon fick åka hem och göra om.
Ja, men jag har inte en susning om vem hon är.
Nej.
Och vad hon står för.
Men det här kommer ju bli den som tar över hela. Om några veckor så kommer vi ha Adele-vinter helt enkelt. Kommer dra in. Så. Har du blivit förväxlad med en kändis någon?
Nej, det tror jag inte att jag har.
Det finns ju en story här. Och det enda jag vill säga om det är att jag har blivit förväxlad med Leonardo DiCaprio en gång.
Va?
Ja,
men vet du är, ja förlåt, uppe i Kiruna eller?
Ja.
Nej, vad sorgligt. Nej, det är jättesorgligt. Vart då?
Nej, det var på någon, det var två amerikanska utbytesstudenter som var uppe i Kiruna.
Okej. Okay.
Ja. Ja, men... Och de började prata med mig och sa liksom, det var ju på den tiden när Leonardo DiCaprio just hade slagit igenom på 90-talet.
Aha.
Jag blev först lite smickrad för att han var ju ändå en blivande stor filmstjärna som många tyckte var söt sådär.
Men jag ser likheterna faktiskt på riktigt.
Va? Nej, men nu får
Nej.
Varför
alltså,
då?
Om någon inte var taskig, men om någon hade sagt att du kanske är att, om du hade sagt att någon hade misstagit dig för Brad Pitt, hade jag kanske tänkt att
ja, nej, den risken är ju verkligen överhängande.
Ja, men då hade jag tänkt att okej, nu kanske du hittar på.
Ja.
Men Leo var... Ja. Ja. Det kan tyckte jag var jättedumt.
Slutklämmen är i historien, som är slutklämmen på hela det här avsnittet, är ju då att jag blev så här smickrad och ville veta berätta mer. Alltså, vad trevligt, vem är ni? Och bla bla bla.
Och nej, vad var det för något?
Och då sa de liksom bara, jag gillar inte Leonardo DiCaprio, jag tycker han är skitful.
Va?
Ja.
Men så var det bra. De var nog bara bittra för att de var utbytesstudenter i Kiruna.
Precis.
Who can blame them?
Who can blame them? Du, det var alltid lika roligt att träffa dig.
Detsamma.
nästa vecka kommer vi prata antagligen om Madonna.
Just det, nästa vecka är den stora Madonna-veckan.
Ja, det gör vi. Vi tackar alla lyssnare för alla, och hoppas att det finns jättemycket PK-fascister där ute som lyssnar på det.
Ja, vad trevligt.
Det gör vi. Vi bygger en bättre värld, helt enkelt.
Så säger vi.
Ha det bra.
Ja, hej.